kväll och välkomna till Värnamo församlings närradioprogrammet Bibeltimmen. Jag heter Ulf Gustafsson, producent och tekniker för det här programmet. Inspelningsteknik i Värnamo köka är Lennart Johansson. Ja, du ska få lyssna till bibelförklaring över Matteus evangelium och det är Håkan Sundliden som håller dessa bibelförklaringar. De kan du lyssna till i Värnamo köka på tisdagar klockan 18.30. Och så sänds de veckan efter här i närradion på måndag då, klockan 19-20. Vi har kommit till del 3 i bibelförklaringarna, alltså då enligt Matteus evangelium.
Välkomna igen, tisdag kväll. Roligt att se att det fortfarande är så många som kommer hit. Att ni inte har tröttnat ännu. Den här gången så har jag ambition att vi ska komma in i bibeltexten. Vi har ju mest pratat om bakgrunden till bibeltexten så här långt. Men nu så ska vi ge oss in här i texten. Det var visserligen en del andra saker som vi borde ha med. Som också hör till själva inledningen. Men vi kan ju ta det bit efter bit så att vi inte fastnar i inledningen utan att vi verkligen kommer in i texten. Så om ni har era biblar med er så är det alltså Matteus evangeliets första kapitel som gäller. Jag ska också säga ett välkommen till de som lyssnar till den här radiosändningen. Som ju sänds på måndagar mellan 7 och 8 på kvällen. Inte på morgonen som någon trodde tidigare. Utan på kvällen. Och när vi nu har öppnat Bibeln så kanske vi kan börja med att vi ber tillsammans om Guds andes hjälp. Herre, vi tackar dig för att du har gett oss ditt ord och din helige ande. Vi ber att du själv är närvarande och talar ordet till oss så att vi kan förstå, att vi kan få det förklarat, att vi kan få se någonting av ditt eget väsen. Att vi kan lära känna dig genom ordet. Att ordet blir levande för oss. Men vi tackar dig också för det du vill säga in i våra liv. Att du är en Gud som överbevisar om synd och rättfärdighet och dom. Men att du gör det på ett sådant sätt så att det blir till gagn och till välsignelse för oss. Så kom nu du helige ande. Vishetens och uppenbarelsens ande. Och gör den här stunden till en nådestund inför Herren Jesus Kristus. Om det ber vi i hans namn. Amen. Då så ger vi oss in då i första kapitlet här på en gång. Utan att tveka. Och det första kapitlet. Det handlar ju om Jesu ursprung. Kan vi säga. Och jag sa det förra måndagen eller tisdagen att man skulle kunna tänka sig att dela in det första kapitlet i tre stycken delar. Och då är det inte indelat så att det är så att säga tre lika stora tredjedelar utan den första tredjedelen det är helt enkelt första versen. Och hela den första versen kan man betrakta som en överskrift. Inte bara för det här kapitlet. Utan för hela Matteus evangeliet. Nu har jag ju Bo Giertz översättning framför mig. Och där står det släkttavla för Jesus, han som är Messias. Ättling till David och Abraham. Men vi talade om det förra tisdagen. Att i folkbibeln så står det. Detta är berättelsen om Jesus som är Messias eller Kristus. Davids och Abrahams son. Så det där grekiska ordet som översatt med släkttavla eller översatt med detta är berättelsen. Det heter på grekiska biblos genesis. Och båda översättningarna är i och för sig rätta och riktiga. Det handlar ju om ursprunget. Men att tala om det här som en överskrift för hela Matteus evangeliet, det tycker jag är ganska träffande därför att hela Matteus evangeliet handlar ju om att presentera Jesus Kristus eller Jesus som Messias. Så redan i första versen har vi nyckeln för att kunna förstå mera utav Matteus evangeliet än vad man kanske förstår bara genom en hastig genomläsning. Så det är bra att vi har det klart för oss ifrån början. Och sedan så är han också mån om Matteus att förankra Jesus i historien. Först ner till David och sen ännu längre ner då till Abraham. Och det hörde med till inledningen och var viktigt, därför att ska vi tala om Jesus som Messias, så visste ju varenda jude att han skulle komma av Davids rot och stam, av Jesse rot och stam, av David, att han skulle vara Davids son och att denne i sin tur var barn till Abraham. Abraham är ju, om vi tänker på släkttavlan, så blir ju Abraham den första juden. Han var ju inte jude från början, utan han var en hedning som kom ifrån nuvarande Irak, tvåflodslandet, Kaldien, Ur i Kaldien. Och så fick han höra en röst, hur han nu hörde den, och så fick han klart för sig att han skulle lämna sitt land och sitt folk, sin familj, och bege sig till ett land som Gud själv skulle visa honom. Det var ju så det hela började. Och så ingick Gud ett förbund med Abraham. Och i det förbundet, det tror jag ska visa på en gång. Om ni tittar i första Moseboks 12:e kapitel. Eller rättare sagt redan i själva kallelsen. Så står det första Mosebok 12 att Herren talar till Abraham och säger: gå ut ur ditt land och från din släkt och från din faders hus, bort till det land som jag ska visa dig. Så ska jag göra dig till ett stort folk. Jag ska välsigna dig och göra ditt namn stort, och du ska bli en välsignelse. Och jag ska välsigna den som välsignar dig, och den som förbannar dig ska jag förbanna. Och i dig ska alla släkter på jorden bli välsignade. Två saker som jag inte kan låta bli att säga som kommentar till de här verserna. Det första är i den första versen när Herren säger till Abraham: gå ut ur ditt land. Så är det en ganska märklig formulering på hebreiska. Det heter nämligen på hebreiska lekleka. Och det ni hör redan på, även om vi inte kan hebreiska, så hör ni redan på ordalydelsen lekleka, att det är som en ordlek som är svår att översätta. Och skulle man översätta det ordagrant så blir det: gå ut ur dig själv, eller gå ut för din egen skull, gå ut till dig. Närmare än så kan jag inte komma. Och det här uttrycket lekleka, det används på 4 eller 5 ställen i hela Gamla testamentet. Ett annat sånt tillfälle, det är när Israel kallas ut ur Egypten och ska gå mot det utlovade landet. Då står det att de ska gå ut ur Egypten. Ut ur Egypten kallade jag min son, lekleka. Och när man läser de ställena där den här ordleken förekommer och analyserar dem, då ser man att så säger Gud när det är något extra på gång. Och så säger Gud för att locka dem han kallar. Och han lockar dem på det sättet att han säger att om ni går ut så kommer ni att bli välsignade. Så det handlar inte bara om en vanlig lydnadsakt, utan det är också för Abrahams och hans familjs skull, för deras egen skull, för deras egen välsignelses skull. Om ni följer mig så kommer ni att bli välsignade. Jag vill gärna ha med det där uttrycket, och nu ska vi inte ge oss in på det mer än så, men faktum är att när Matteus skriver Matteus evangeliet, då har han många anknytningar till Gamla testamentet i allmänhet, men i synnerhet till de här berättelserna om Abraham och om Moses, och hur det som Abraham och Moses genomlevde, det återupprepas, kan man säga, i Jesu eget liv, fast där fullkomnas allting eftersom han är Messias som gör det. Och då börjar Matteus evangeliet, första kapitlet, första versen, med att säga att denne Jesus, han är Abrahams säd. Han är löftessonen. Han är den som Abraham fick löftet om. Och hur slutar Matteus evangeliet? Och det slutar med de här orden: gå ut och gör alla folk till lärjungar. Och det där ska vi återkomma till när vi kommer så långt. Men låt mig få ha med samma nyans som när jag förklarade det här om Abraham. Jag tror att Gud säger så här till sin kyrka och sin församling, till sitt folk: gå ut i världen Gå ut ur era kyrkor, gå ut i samhället. Inte bara för att värva nya medlemmar, utan för er egen skull. För att ni själva ska få dela med er utav allt det som jag har gjort ibland er. Och då ska ni bli välsignade, för ni kommer att upptäcka den glädjen och hur ni växer i frimodighet. Och ser hur jag verkar genom er gärning. För se, jag är med er när ni går ut. Så det där har vi i Matteus evangeliet, både i inledningen och i avslutningen. Nu skulle det här ske i två led. Och den andra kommentaren som jag vill ha till första Moseboks 12 kapitel. Det står nämligen att Herren säger till Abraham att han ska, ur honom ska det komma ett stort folk. Det är vers 2. Jag ska göra dig till ett stort folk. Och det är då det judiska folket. Så långt är det inga svårigheter. Men sen så står det i slutet då på vers 3. I dig ska alla släkter, alla folk alltså på jorden, bli välsignade. Det betyder att Guds frälsningsplan med mänskligheten, den äger rum i två etapper, i två faser. Där den första fasen börjar med Abraham och handlar om hur Guds folket, det judiska folket, upprättas. Men sen kommer en fas 2, nämligen när Guds folket går ut till och blir till välsignelse till alla folk på jorden. Och det är det här som börjar med Jesus Kristus. Det var det här som var så svårt för hans samtid att begripa. Man begrep att Messias skulle komma till Guds folket, till det judiska folket. Han skulle förlossa dem. Han skulle bli till välsignelse. Så långt var man med. Men när man inte kunde förstå, det var att denne Messias, denne Jesus, nu också samtidigt börjar betjäna hedningar och syndare och människor som stod utanför Guds folksgemenskapen. Hur kan er mästare äta med publikaner och syndare, sa man. Och här gör Jesus någonting som är alldeles oväntat. Han genomförde inte, jo i en mening så genomförande fullt ut, eller ska vi säga så, han öppnar dörren, välsignelsedörren, ut till alla folk. Men det är ju först genom Paulus som det här äger rum fullt ut. Och Paulus, han fick vara den som fick betala priset för det här. Han var den som betraktades som en som övergav det judiska folket när han gick från fas 1 och vidare in i fas 2. Och han går så långt också i ett av sina brev så han kallar sig själv för hedningarnas apostel. Han var sänd till hedningarna. Där börjar fas 2. Den där som man inte kunde tillgodogöra sig när man lyssnade på Jesus. Det här menar jag finns med redan i Matteus evangeliets första kapitel och första vers. När det talas om att Jesus är Davids son och Abrahams son. Ett perspektiv. Så allt det där hör till själva överskriften. Och därmed så har vi också fått en stor del av andan i Matteus evangeliet. Vi har fått ett perspektiv på hela Matteus evangeliet. Vi förstår det att Jesus i Matteus evangeliet är Davids son som är sänd till Israels folk. Men han är också Abrahams son som har påbörjat fas 2 mot alla syndare och hedningar. Och att hela världen ska bli frälst. Och det märker man när man läser i Matteus evangeliet. I Gerts översättning så står det ju då släkttavla för Jesus. Eller detta är berättelsen om Jesus, han som är Messias. På grekiska står det ju Christos, alltså Kristus. Men Gerts har valt att översätta Christos till Messias. Och det kan ju tyckas lite undligt då, för Messias är ju inte svenska precis. Nej, men Messias är ju titeln. Den föreställning man hade, det var ju en föreställning om Messias. Och det vill Gerts lyfta fram i sin översättning. Han har gjort det på tre andra ställen i evangeliet, i Matteus evangeliet också. Det här är det första stället, alltså kapitel 1, vers 1. Men det står så också i kapitel 16, som är själva höjdpunkten på Matteus evangeliet, kan man säga på ett sätt. Nämligen där vi kommer till vers 15. Jesus säger: vem säger ni att jag är? Och Simon Petrus svarar i 16:16: du är Messias, den levande Gudens son. Där står det i folkbibeln, står det förresten också Messias, som jag kommer ihåg rätt nu. Men jag tror inte att det gör det i Bibel 2000. Det gör det också, ja, jättebra. Hur som helst så står det i grekiskan Kristus. För det är samma ord fast på grekiska. Men då har du, det är samma tanke där också hos folkbibeln och Bibel 2000. Man är klar över att det här svaret, du är Messias, den levande Gudens son, är just, det lyfts fram just därför att det är Messias det handlar om. Och så är det ett ställe till, det är i 26 kapitlet, vers 63. Det är när Jesus står inför stora rådet. Då har han också valt att översätta Kristus till Messias. Det står nämligen i vers 63: Jesus teg när han blir förhörd. Då tog överste prästen till orda och sa: jag kräver ett svar av dig inför den levande guden. Säg oss om du är Messias, Guds son. Det står Kristus på grekiska, men man har översatt här med Messias för att just lyfta fram denna efterlängtade befriare som skulle komma. Så Gertsson har gjort så på tre ställen: i början av Matteus evangeliet, mitt i Matteus evangeliet och på slutet av Matteus evangeliet. Allting kretsar alltså kring den här axeln att Jesus är Messias. Messias, det känner ni säkert till, det betyder en smorde. Och det var ju så på det gamla förbundets tid att där smorde man prästerna och konungarna när de skulle insättas i sitt ämbete. Och då var det inte lite olja man hällde på, utan då tömde man oljehornet över deras huvuden så att det rann ner. Och så smordes de, utrustades de, bekläddes de med Guds ande och Guds skicklighet. Messias, den smorde. Och det här är också den person som man tänkte sig då skulle vara den slutgiltige befriaren. Som Abraham alltså fick löftet om. Löftesonen skulle ju vara Messias. Och vi har det också i Natans, profeten Natans ord till David i första Samuelsboken. Andra Samuelsboken har skrivit förresten. Vi kan se vilket det är. Kapitel 7. Andra Samuelsboken kapitel 7. Som var en sån här central text för det judiska folket. Och vi kan läsa därifrån vers 11-12. I mitten på 11:e versen så står det: jag ska låta dig få ro för alla dina fiender. Så förkunnar nu Herren för dig att Herren ska bygga ett hus åt dig. När din tid är ute och du vilar hos dina fäder ska jag efter dig upphöja den son som ska utgå ur ditt liv. Och jag ska befästa hans kungadöme. Han ska bygga ett hus åt mitt namn och jag ska befästa hans kungatron för evig tid. Vers 15. Men min nåd ska inte vika från honom som jag lät den vika från Saul. Och så slutet på vers 16 kan vi ta: ditt hus och ditt kungadöme ska bestå inför dig till evig tid. Jag inför din tron ska vara, din tron ska vara befäst för evig tid. För evig tid, alltså det är inga små ord. Så man förstår att det inte syftar bara på Salomo som Davids son hette, utan det här är frälsargestalten som ska komma i ändens tid och upprätta Guds rike på jorden. Så tänkte man det. Och det är underbart tycker jag att se hur det här handlar om att Herren ska bygga ett hus åt dig, som det står i vers 11. Det börjar ju så i vers 11 och det slutar så i vers 16. Det var ju det som man stred om när Jesus skulle avrättas. Jesus hade ju sagt det om detta väldiga tempelbygge som pågick. Riv ner det här templet så ska jag bygga upp det på 3 dagar. Och då så menar Johannes evangelisten att han syftar på sitt eget tempel. Sin egen kropp. Det står ju så också i början av Johannes evangeliet att ordet vart kött, eller ordet, Guds ord blev människa och tog sin boning, byggde sitt hus ibland oss. Huset, det är alltså Kristi kyrka och Kristi församling. Det är vi här som utgör en gemenskap som kan kallas för ett andligt oikos, ett andligt hus, en andlig gemenskap. Där vi var för sig är levande stenar. Insatta i Guds väldiga tempelbyggnad som ska bestå till evig tid. Hörde du det? Till evig tid. Jesus säger det också när Simon Petrus har bekänt att Jesus är Messias, den levande Gudens son. Då säger Jesus: salig är du Simon Jona. Till kött och blod har inte uppenbarat det här för dig, utan min fader som är i himmelen. Och nu säger jag om dig att du är klippan. Och på denna klippa ska jag bygga min kyrka och församling. Och dödsrikets portar ska inte bli henne övermäktig. Därför det eviga livet ska bära igenom döden. Och döden ska inte kunna hålla oss kvar i sitt grepp. Det finns en underbar bok, jag vet inte om den finns på bokbordet nu, som Wilfrid Stinnesen har skrivit, som heter Jag dör inte, jag går in i livet. Och så ska vi tänka om oss själva också. Jag vet att det är stort, men det är ju inte vi själva som ska åstadkomma det. Utan detta är Guds löfte till oss. Upprättandet utav ett hus där Messias själv råder och regerar och härskar till evig tid. Det vill säga vår gemenskap. Så allt det här finns redan i den första versen. Och naturligtvis mycket mer än så. Men vi kan inte dröja längre vid det här nu. Utan nu ska vi gå in på den andra delen i första kapitlet. Och det handlar då om släkttavlan. Och jag vet inte om det är särskilt meningsfullt om jag läser igenom släkttavlan. Det är alltså verserna 2 till och med 17. Men det här är inte bara namn. Utan när Matteus skriver den här släkttavlan så finns det ju en tanke bakom det. Ja, det finns mer än en tanke, det finns ett syfte med det. Släkttavlan är inte fullständig. Och den skulle kanske ha kunnat beskrivits på ett annorlunda sätt också. Det som var viktigt med släkttavlan, det var att visa att det var rena led så att säga genom släkten. Att det var äkta judiskt blod, om jag säger så, som gick ner via David till Abraham. Precis som Matteus sa i första versen. Det var en viktig sak med släkttavlan. Och när man läser den här släkttavlan så kan man se att de syften, man kan se alltså hur de tankar och de syften som Matteus har med släkttavlan här, hur de träder fram. Det visar sig om man läser det här i detalj att från Abraham till David, som omnämns där i slutet på vers 6, så är det 14 släktled. Från David fram till babyloniska fångenskapen, som du har i vers 11-12, så är det ytterligare 14 släktled. Och sen därifrån babyloniska fångenskapen fram till Jesus Kristus så är det ytterligare 14 släktled. Och det här finns ju en tanke med det. Och då är det ju som så att att från Abraham till David, de 14 släktleden, det är 14 släktled som tar upp det judiska folket på toppen. För att David och Davids rike, det är ju själva höjdpunkten i den judiska historien. Och sen därifrån börjar ju delningen av Israels rike och nedgång och fall. Och då är det 14 led ytterligare till själva botten. För botten är ju nådd i den babyloniska fångenskapen. Och Jerusalems tempel ligger öde. Och sen återvänder de från Jerusalem och går tillbaka mot upprättelsen. Och då är ytterligare 14 släktled. Och så kommer man fram till Jesus Kristus, som ska vara den som låter hela skeendet fullbordas i sin person. Och blomma ut i ett evigt rike som inte är av denna världen. Så tänker David det hela. Eller förlåt, Matteus det hela. Och då finns det framförallt tre stycken tankar och aspekter som vi kan lyfta fram ifrån den här släkttavlan. Och den första har ni redan klart för, det är alltså den historiska betydelsen. Det var alltså viktigt, inte bara att det var en historisk samband med David och Abraham, att det så att säga var judiskt kött och blod hela vägen, utan det var också viktigt för den judiska människans självkänsla. Det var alltså en stolthet i släkttavlan och en självklarhet att man skulle känna till sina anfäder. Och det ligger ju inte så långt borta för oss att förstå det, för att vi vet ju det att också i våra sammanhang, inte minst under det senaste årtiondet eller så, så har det här med släktforskning blivit oerhört, det känns angeläget för många människor. Det finns någonting i oss som gör att det här stärker oss. Som vi fick styrka ifrån släktled som har levt innan oss. Och som kastar ljus över våra egna liv. Så här var det för judarna i ännu högre grad än vad vi kanske kan tänka oss. För att ni ska förstå hur viktigt det var, så vill jag att ni ska se hur det såg ut i Esras bok. För att man slår upp Esras bok, som är alltså innan Saltaren, kapitel 2, så får man där nämligen läsa förteckningar, släkttavlor, förteckningar över de som återvände från den babyloniska fångenskapen. Och de här släkttavlorna, i den mån som de var utskrivna, de bevarades på ett särskilt ställe, ungefär som landsarkivet i Vadstena. Man hade det i tempelbyggnaden i Jerusalem, och de togs om hand på ett särskilt sätt för att man alltid skulle kunna hitta sin bakgrund, vilken stam man tillhörde till exempel. Och sen när du kommer till den här förteckningen i Esra, så kan man läsa i andra kapitlet från vers 59. Och dessa var de som drog iväg från Tel Mela, Tel Harsa, Kerub, Addan och Immer, men som inte kunde uppge sina familjer och sin släkt och huruvida det tillhörde Israel. Delajas barn, Tobias barn, Nekodas barn, 652 stycken. Och av prästernas barn, Habajas barn, Hakkos barn, Barzillais barn, hans som tog en av Gilealiten Birjalais döttrar till hustru och blev uppkallad efter deras namn. Dessa sökte efter sina släktregister men kunde inte finna dem. Därför blev de som ovärdiga uteslutna från prästadömet. Så viktigt var det alltså. Det var Esra 2, 59 till och med 63. Så det var kanske självklart för Matteus, om han ville göra det här seriöst och enkelt, att ha med släkttavlan. Det finns ett annat skäl också. Och det är att i den här släkttavlan, som ni redan har förstått, så finns det ett ganska stort stycke talmystik. Talmystik är också lite främmande för oss västerlänningar, men ett kärt ämne för österlänningar. Och då är det bland annat så, om ni inte visste det redan, att i det hebreiska alfabetet finns inga siffror. Utan det är bokstäverna som har siffervärde. Så att A, Alef, det är samma sak som 1. Bet är samma sak som 2. Gimmel heter den tredje bokstaven. Det är 3. Dalet, D är 4. Het, H är 5. Wow, eller W är 6. Och så vidare. Och det betyder att skulle man ha, jag måste ge en pusselbit till. Och det är den pusselbiten att det finns inga vokaler i hebreiskan. Det finns bara konsonanter. 24 eller 23 eller 24 konsonanter. Och det gör att det är lite komplicerat att läsa hebreiska för oss. Men så är det icke desto mindre. Så att Håkan, då ska det inte, Håkan på hebreiska, det blir inte H-O-K-A-N. Utan man får ta bort vokalen, så blir det bara H-K-N. Och då förstår ni att då kan det finnas lite olika varianter på hur man uttalar. Eller det kan se ut, ett ord kan se ut, eller olika ord kan se ut på samma sätt. Men har ändå olika betydelse. Och det avgörs av sammanhanget. Det är sånt man lär sig när man är förtrogen med språket. Men om man inte är det, så är det inte så enkelt. Men om du då tar siffrorna D, W, D. Som är alltså David. Då har det siffervärde 14. D var ju 4. V är 6 och D är 4. 4 plus 6 plus 4, det är 14. Så nu börjar ni förstå att det som är viktigt för Matteus. Det är att visa hur Jesus är Davids son. Och då har han gjort så att det är 14 släktled. DVD. 14. 3 gånger 14. Det blir 3 gånger David. Om jag uttrycker det på det sättet. Så man kan säga att Jesus som han framställs här. Är nerbäddad i David. Han är verkligen inbäddad, nerbäddad i Davids släkt och stam. Han ville ju ha det sagt. Att Jesus är av Davids, att Jesus är Davids son. Så det kan man också utläsa ur släkttavlan. Sen finns det en besynnerlighet får man nog säga i den här släkttavlan. Någonting som är annorlunda. Mycket annorlunda jämfört med den tidens sätt att tänka och handla. Och det är det att i den här släkttavlan. Ni ser ju att det är ju män som föder män. För så tänkte man. Det är alltså männen som avlar barnen. Det är männen som föder barnen i den meningen. Men när man läser det här noggrant så ser man att det är 4 stycken kvinnor omnämnda i släkttavlan. Och det finns ju kvinnor, stora kvinnliga gestalter också inom judendomen. Och de 4 stora som man brukar tänka på är Sara, Rebecka, Lea och Rakel. De finns med i de judiska berättelserna. De finns med i den judiska liturgin på olika sätt. Men det är inte de som omnämns här. Utan här omnämns 4 stycken andra. Här omnämns en som heter Tamar i vers 3. Henne kan man läsa om i första Moseboks 38 kapitel. Och då får man klart för sig att hon var en äktenskapsbryterska. Sen kan man se i vers 5 att det finns en som heter Rahab. Eller Rahav eller Rahab. Och om henne berättas det i Josuas bok. Kapitel 2, vers 1 till och med 7. Och när man läser de berättelserna så ser man att det är en prostituerad. Det var när de skulle inta löfteslandet och de skickade in spioner. Och så hamnar de hos en prostituerad. Och denna prostituerade kvinna räddade de israelitiska männen. Och på det sättet är hon någon sorts antihjältar. Hon är omnämnd här. Sedan har vi en som i samma vers som heter Rut. Och som för övrigt har en egen bok i Gamla testamentet. Ruts bok. Hon är inte ens judinna. Hon var hedning. Moabitiskan Rut. Så det har vi verkligen en outsider. Och sedan så har vi Batseba, det är i vers 6, alltså David fick Salomo med Urias hustru. Urias hustru, det var ju Batseba. Och det var ju henne som David begick äktenskapsbrott med. Inte heller någon sån där händelse som finns anledning att upphöja, kan man tycka. Men här har hon omnämnd i Jesu Kristi stamtavla. Och då måste ju vän av ordningen fråga sig hur det kommer sig att de här fyra kvinnorna är med här. De har en sak gemensamt. Och det är att de är synderskor och hedningar. Och man kan förmodligen ana sig till att Matteus låter det bli så här redan ifrån början. Därför att Matteus själv, han var en tullindrivare, en syndare. Innan han blev kallad utav Jesus. Han visste vad det var att vara utstött ifrån, inte bara från sin familj. Utan från hela sitt sammanhang. Vi kan bara fantisera om vilken olycklig människa denne Levi, Matteus, Alfeus son måste ha varit innan Jesus blev hans herre. Det är på något sätt som att man känner när man läser släkttavlan och när man ser de här kvinnorna. Så känner man Matteus hjärta. Hur han identifierar sig med deras situation. Och precis som hans eget liv hade blivit räddat utav Herren Jesus Kristus. Och återupprättat, inlyft, kommit upp på vägen igen. Så var det med de här kvinnorna. Det finns en annan tanke som man också kan ha med sig när man mediterar över de här kvinnorna. Och det är den att Matteus ville ju med sitt evangelium ta hela Jesu vänkrets ut i fas 2. Den där man skulle gå ut till alla folk och göra alla till lärjungar. Det vill säga också syndare, hedningar. Det har han tagit med redan från början. Det är perspektivet. Han öppnar en dörr och låter oss ana någonting redan i släkttavlan. Som sen ska finnas med som en tråd genom hela Matteus evangeliet. Ja, det var de fyra kvinnorna. Och de fyra kvinnorna, de kommer också att utgöra en sorts bakgrund. Till en femte kvinna som vi nu ska läsa om, nämligen jungfrun Maria. Jungfru Maria blir en motsatsbild eller en motbild till de här fyra. Hon framstår här, Jesu moder, som en motbild, som motsatsen till allt det som de andra var. Och då kommer vi in till vers 18 och så ska vi kanske läsa där, tror jag. Vi läser då. Ja, vi läser väl till och med vers 20 till att börja med då. Med Jesu Kristi födelse gick det så till. Hans mor Maria hade blivit trolovad med Josef. Men innan de kommit tillsammans visade det sig att hon var havande genom den helige ande. Josef, hennes man, var rättskaffens och ville inte dra skam över henne. Därför tänkte han skilja sig från henne i all stillhet. Men när han övervägde detta, se, då visade sig en Herrens ängel för honom i drömmen och sa: Josef, Davids son, var inte rädd att taga till dig din hustru Maria. Det liv som har tänts i henne är av den helige ande. Ni kan titta här vad som händer redan i vers 16. Som jag sa då, så är det ju männen som får barn så att säga på gamla testamentets tid. Och här ska då visas att alla männen är söner till Abraham eller till David. Och sen när man kommer fram till vers 16, då står det, då kommer vi till Josef. Mattan till Jakob, Jakob till Josef. Han som var make till Maria. Och sen står det inte Josef födde Jesus. Som det borde ha stått i konsekvensens namn. Och varför står det inte så då? Varför står det om Josef att han var make till Maria och av henne föddes Jesus, han som kallas Kristus eller Messias. Ja, det som händer här är nu att den jordiska linjen, fädernas linje fram till Jesus, den bryts i sista ledet. Därför att i det sista ledet så inträffar något fullkomligt anmärkningsvärt. Gud själv träder in på scenen. Och det markerar Matteus väldigt tydligt genom att bryta släkttavlan och så föra in Gud och jungfru Maria på scenen som Jesu mor. Där i vers 18 när det talas om hur det gick till med Jesu Kristi födelse, så kan man nästan betrakta den där versen som en sorts förklaring till det som står i vers 1 och i vers 16. Därför att i vers 1 så står det ju att Jesus är Messias. Han är av Davids hus och stam. Och i vers 16 det står att han är av Maria eller av jungfru Maria. Han är utav Gud. Så här är hans jordiska ursprung och hans himmelska ursprung möts ju i Jesu Kristi person. Och det är det som nu ska förklaras i verserna 18 till och med kapitlet ut då, som vi läste. Det betyder att vi redan från början här när vi kommer in på vers 18, 19, 20 har klart för oss att nu är det något häpnadsväckande, något enastående på gång. Nu är det en jungfru och nu är det Messias. Och nu ska ni få höra hur det gick till. Då står det i den 18:e versen att hans mor Maria hade blivit trolovad med Josef. På hebreiska heter det kiddushin. Kiddush, helig, kiddushin. Det betyder att en trolovning betyder att de trolovade var avskilda. Att vara helig, det är att vara avskild för Gud, tagen åt sidan för att bara ges åt Gud. Kiddushin, trolovningen, är att man tas ut ifrån sitt sammanhang. Man reserveras för sin blivande man. Trolovningen innebär att man är avskild och att man i den meningen är helgad för sin man. Det här var en laglig, en juridiskt laglig förbindelse. Den var sträng. Och faktum var att ett äktenskapsbrott, en trolöshetsakt under trolovningstiden, betraktades som ett värre brott än ett äktenskapsbrott under vigsel, efter att vigseln hade ägt rum. Då kan ni tänka er in i Marias situation. Det står också så här om ni tittar i 5:e Moseboks 22:a kapitel. 5:e Mosebok 22. Där i vers 23. Kapitlet innehåller lagar om sexuell renhet. Kan ju tyckas lite främmande för oss, men det var ju skrivet till det judiska folket på den här tiden, ska man också beakta. Och då står det så här i vers 23. Om en jungfru är trolovad med en man och en annan man träffar henne i staden och ligger med henne, så ska ni föra dem båda ut till stadens port och stena dem till döds. Flickan därför att hon inte ropade på hjälp i staden och mannen därför att han kränkte en annans trolovade. Du ska skaffa bort från dig vad ont är. Det var alltså dödsstraff på det här. Den här 18:e versen, Matteus 1:18, där det står att Maria hade blivit trolovad med Josef. Det finns ju, som ni har förstått tidigare, lite olika översättningar och fragment. Det finns en arameisk översättning. Och i den arameiska översättningen så står det att om en sån här sak skulle inträffa, då kan man tänka sig att mannen ger kvinnan skiljebrev. Och att de på något sätt, det är ett sätt att hantera situationen. Jag tror inte att man har använt sig av det där dödsstraffet vid tiden för Jesus. Eller jag vet att man inte gjorde det. Och nu för tiden, för gamla testamentet är ju fortfarande gamla testamentet också för dagens judar. Men nu för tiden så har man undvikit alla risker genom att slå ihop trolovningsakten och vigselakten. Så man har det samtidigt. Det är samma ceremoni. Så därför så blir, har man löst problemet, om jag får uttrycka det så. Men det här är alltså bakgrunden till att Josef tänker att han ska ge Maria skiljebrev. Så att hon kan fly och ha med sig skiljebrevet som berättar då att hon är en skild kvinna. Så tänkte Josef att han skulle lösa det hela. Och så tänkte han därför att han var en rättfärdig man, står det i 19 versen. Ja, det gör ont igen när man tänker på hur de måste ha upplevt den här situationen. Han ville inte dra skam över henne, står det i 19 versen. I den situationen då så talar en Herrens ängel till Josef i drömmen. Och det är alltså Herren själv som talar om för Josef hur det här har gått till. Det är Herrens ängel som säger till honom att han inte ska vara rädd för att ta till sig sin hustru Maria. Därför att det liv som är i henne är tänt av den helige ande. Vi kan lägga märke till där att Herrens ängel säger din hustru Maria. Fastän de egentligen inte var vigda. Är inte det fint? De var trolovade och de räknades som ett äkta par till och med i himlen. Och sen så i vers 24. När Josef vaknade upp ur sömnen. Då gjorde han som Herrens ängel hade befallt honom. Han tog till sig sin hustru. Men han levde inte samma med henne förrän hon hade fött sin son. Och här kan vi se ytterligare varför Josef var en rättfärdig man. Han var rättfärdig först därför att han ville ge henne skiljebrev. Men han var ännu mer rättfärdig, om jag får uttrycka det så, därför att han trodde Herrens ord till honom. Det var så Abraham blev förklarad rättfärdig. Han trodde Herrens ord och det räknades honom till rättfärdighet. På samma sätt är det med Josef. Han trodde Herrens ord. Och det räknades honom till rättfärdighet. På samma sätt, kära vänner, är det för oss. Herren talar till oss om Messias, om Jesus Kristus, som vår Herre och frälsare. Och när vi sätter vår tro till honom så förklaras också vi rättfärdiga. Det är någonting som vi ska komma in lite mera på förhoppningsvis nästa gång. Det är om vers 18 och 19. Nu vill jag att ni ska lägga märke till ytterligare en sak. Nämligen på vilket sätt Gud har talat till Josef. Lägg märke till hur Gud talar till oss. Vi brukar tala om det i cellgruppernas sammanhang och det material som används där. Att i den enskilda andakten så är det inte bara fråga om att vi producerar böner och ber själva. Utan det är ännu högre grad en fråga om att lyssna till Gud och ta emot Guds evangelium i sitt hjärta. Och så samtalar vi något om hur man kan höra, hur man kan känna igen Guds röst. De här verserna som vi har läst och de verserna som vi har framför oss här, de talar om hur Gud talar. Och då ska ni få höra 5 olika sätt på vilka Gud talar. Enligt Matteus kapitel 1. Det första sättet, det är det som helt enkelt är att Gud talar genom historien. Han verkar genom historien. Det som sker i historien är inte planlöst, är inte så att säga oplanerade, oförutsedda händelser hela tiden. Utan Gud är närvarande i historien. Han talade till oss genom släkttavlan. Tänkte du inte på det? Det var ju Gud som talade till oss genom släkttavlan. Det var Gud som visade oss sådant som vi kanske inte hade kommit på själva. Till och med genom släkttavlan. Det andra sättet som Gud talar på, och som vi också har nämnt, det är drömmar. Gud talar i bara kapitel 1 och 2, Matteus 1 och 2, så talar Gud vid 5 olika tillfällen genom drömmen. Det verkar alltså vara ett ganska vanligt sätt som Gud kommunicerar med oss människor. Det är i första kapitlet, vers 20. Då visade sig en Herrens ängel för honom i drömmen och sade. Det är i andra kapitlet, vers 12. Det är väl, just det, sedan de fått befallning i drömmen att inte vända tillbaka till Herodes, så tog de en annan väg och drog bort till sitt land igen. Vers 13, en tredje gång. Se, då visade sig en Herrens ängel i drömmen för Josef och sa: stå upp och ta med dig barnet och dess moder och fly till Egypten, och så vidare. Vers 19. När Herodes gått bort, se, då visade sig en Herrens ängel i drömmen för Josef i Egypten och sa: stå upp och ta med dig barnet, och så vidare. Vers 22. Har jag skrivit upp också? Kan det inte stämma, va? Men när han hörde att Arkelaus regerade efter en anvisning han fått i drömmen, så står det, drog han bort till Galileens trakten. Så 5 gånger talar han genom drömmen. Det tredje sättet som Gud talar genom, det är änglar. Och då har det i första kapitlet, vers 20, andra kapitlet, vers 13 och vers 19. Det är egentligen samma vers, eller samma händelse som vi nyss har läst. Det fjärde sättet som man talar igenom, det är skriften. Och nu går tillbaka till det första kapitlet. Vi läste bara till och med vers 20. Men nu kan vi läsa från 21 till 25 då. Maria ska föda en son, och honom ska du ge namnet Jesus, ty han ska frälsa sitt folk från deras synder. Allt detta har skett för att det skulle gå i uppfyllelse som blivit sagt av Herren genom profeten: se, jungfrun ska bli havande och föda en son, och honom ska man ge namnet Emanuel. Det betyder Gud med oss. När Josef vaknade upp ur sömnen, och så vidare. Så det fjärde sättet är att han talar genom skriften. I det här fallet då i vers 23 från Jesaja 7, vers 14. Och det är väl kanske det som vi har hört mest om. Att Gud talar till oss genom sitt ord. Och det är också vad Matteus säger. Det där citatet som finns där, det kallas utav exegeterna, utav bibeltolkarna, för ett reflektionscitat. Med ett reflektionscitat så menar man att författaren, i det här fallet Matteus då, har reflekterat över gammaltestamentliga texter och upptäckt saker i de gammaltestamentliga texterna som inte hörde till vanligheten att judarna förstod. Alltså han gjorde nyupptäckter, om jag säger så. För man kanske inte tänkte alla gånger att det var Jesus man hade, eller Messias man hade läst om där i Gamla testamentet. Men Matteus, han gör sådana reflektioner. Och då står det nästan alltid: det här som Jesus nu har sagt, eller det som Jesus har gjort, det skedde därför att det och det ordet hos profeterna eller i lagen skulle fullbordas. 11 gånger gör han så i Matteus evangeliet. Det finns 11 reflektionscitat i Matteus evangeliet. Så det är som stolpar i ett staket genom Matteus evangeliet. Det här är det första reflektionscitatet. Jag kommer att tala om när vi kommer till de andra. Men i det andra kapitlet så är det vers 5, 15, 17 och 23 Så bara där har vi 4 reflektionscitat. Sen så glesnar det lite när vi kommer längre in i texten. Det står också så här, och det måste vi ha med i vers 21. Hon ska föda en son och honom ska du ge namnet Jesus, ty han ska frälsa sitt folk från deras synder. Och det här är en sån vers som ger oss anledning att tro, eller åtminstone tänka den tanken, att Matteus en gång i tiden ursprungligen alltså faktiskt var skrivet på hebreiska. Kanske det här är ett av de där kärnställena som Matteus antecknade hemma i sitt hus. För han skrev ju på hebreiska. Därför att den versen innehåller en så kallad semitism. Det finns alltså starkt semitiskt inslag. Det ser man inte i översättningen. Det står så här i översättningen: Jesus ska frälsa sitt folk från deras synder. Men på hebreiska så blir det tydligt. Därför att Jesus heter på hebreiska Yeshua. Och frälsa heter på hebreiska Josia. Och eftersom det inte finns några vokaler så är det J-S-A. Ja, A är en konsonant i det hebreiska alfabetet. J-S-A. Det kan utläsas, om man bara har de bokstäverna, såväl som Josia eller Yeshua. Jesus till han ska frälsa. Och det är egentligen bara på hebreiskan som det kommer fram, den här likheten i de två orden. Det kommer ju inte fram i översättningarna. Så eftersom det inte kommer fram i översättningen, inte ens i den grekiska översättningen, så kan man ju undra om inte det här måste falla tillbaka på just det hebreiska språkbruket. Det är säkerligen så. Och så står det då en hänvisning, ett reflektionscitat till profeten Jesaja. Det står att barnet ska få namnet Emanuel. Emanuel, det betyder Gud med oss. Att Jesus blir född, att den utlovade Davidssonen blir född, det är liktydigt med att Gud är med oss. Gud är hos oss genom Jesus Kristus. Se, jungfrun ska bli havande och föda en son och honom ska man ge namnet Emanuel. Det betyder Gud med oss. En annan sak som vi också ska lyfta fram här. Hoppsan, det var väldigt vad tiden gick, hörni. Jag såg att det var någon som tittade på klockan. Hur kan vi klara ut det här nu då? Ja, vi får försöka avsluta lite snabbt. Men det jag skulle ha med var det att judarna fick inte uttala Guds namn. De fick inte säga Gud med oss. Utan man sa bara Adonai, som var ett nonsensord, en beteckning för Gud. Och romarna, de visste att judarna inte hade något namn på sin Gud. Bara en beteckning. Så de drev med judarna och sa att de är gudlösa. Man betraktade judarna som ateister, de hade ju ingen Gud. Medan det i själva verket är precis tvärtom. Gud är med oss. Man talar i vår tid, hörni, om hur vi ska finna vägen till Gud. Man talar om Muhammed som profeten som visar vägen till Gud. Vi talar om Gandhi, vi talar om olika gurus. Vi undrar också moderna människor hur vi ska finna vägen till Gud. Vänner, vi finner inte vägen till Gud. Gud har funnit vägen till oss. Emanuel. Han har kommit till oss. Och där får vi säga amen.
Du har lyssnat till Bibelförklaring enligt Matteus evangelium av Håkan Sundliden, del 3 ifrån Värnamo kyrka. Det är på tisdagar i Värnamo kyrka klockan 18.30 och så sänds det då i närradion veckan efter på måndagar mellan klockan 19 och 20. Producent och tekniker för programmet var Ulf Gustafsson och det var från Värnamo församlingsnärradio. Du har programmet gott. Och nu lämnar vi över till Radio MF där du får lyssna till söndagens gudstjänst.